Det svaga pipet från vattenmätaren i hallen väcker dig. Tre korta signaler. Dygnskvoten är snart nådd. Du går in i badrummet och vrider försiktigt på kranen. En tunn, svag stråle rinner ner i handfatet. Du kastar snabbt lite vatten i ansiktet och under armarna och stänger av. Ända sedan sandutvinningen eskalerat så har det införts vattenransonering på sommaren. Första gången systemet låste sig så stod du med shampoo i håret. Nu har du lärt dig. I köket står två vattendunkar med tappar utifallat. Du mäter upp vatten och blandar ner en sked snabb kaffe. Bara en halv kopp. Resten får vänta tills du är på jobbet. Du sätter dig vid köksbordet och sätter på morgonens nyhetssändning på mobilen.
FNs livsmedelsprogram bekräftar nu att nästan hela Mekongdeltat är borta. Efter årtionden av okontrollerad sandutvinning har en av världens viktigaste risproducerande regioner kollapsat.
Bilden klipper till människor som går genom vatten med väskor på ryggen. En kvinna bär ett barn på höften. Bakom dem sticker hustak upp ur leran.
Flera länder har infört exportstopp på ris, vilket fått matpriserna att stiga kraftigt. Samtidigt fortsätter oroligheterna längs gränsen mellan Indien och Bangladesh efter anklagelser om illegal sandutvinning i de gemensamma flodsystemen.
Du stirrar på skärmen medan kaffet kallnar. Sand. Det lät nästan löjligt när ni lärde er om det i skolan. Nu finns det vakter utanför byggarbetsplatserna. Utanför porten ligger Malmö stilla i värmen. Asfalten är sprucken. Där kommunen inte längre lagar vägarna så har folk lagt plankor över hålen. Du pendlar till Lund varje morgon. Det brukade ta 12 minuter med tåget, men nu tar det nästan 2 timmar. Den gamla sträckan stängdes efter raset vid bron över CGO. Först skulle den repareras, sen pausades projektet. Betongen behövdes till skyddsvallarna vid kusten och förstärkningen av vattenreningsverket. Det var viktigare, stod det. Bussen rullar långsamt ut ur staden. Ni passerar tomma hus efter översvämningen förra hösten. Längre ut ser du fälten. De ser inte ut som när du var liten. Dikerna är djupare nu. Hela landskapet verkar ha tappat formen. Som om marken glömt hur den ska hålla ihop. Bussen bromsar tvärt. Vi måste ta omvägen via Staffanstorp, säger chauffören. Vägen framåt är avstängd. Slukhål. Ett lågt stön går genom bussen. På andra sidan glaset ser du hålet i vägen. Det är större än du först trodde. Asfalten har gett vika i en ojämn cirkel, flera tiotals meter bred. På kanten står ett hus som brutits på mitten.
Ett program om när det allra värsta inträffar. Sanden är grunden till vår moderna civilisation. Den bygger husen vi bor i och vägarna vi går på. Men utvinningen leder till förödande miljöförstörelse och sociala konflikter. Sandmaffior breder ut sig. Och vad händer om sanden skulle ta slut? Du lyssnar på P3 Dystopia. Idag om sandslottets kollaps.
Dagen före jul 2023 i Rio de Janeiro kliver en av stadens och hela Brasiliens mäktigaste och mest fruktade milisledare in på den federala polisens kontor. Luiz Antônio da Silva Braga, eller Sinho som han kallas, är där tillsammans med sin advokat för att lämna över sig till polisen. Han har inte mindre än 12 arresteringsordrar utfärdade i sitt namn.
A origem no final dos anos 90 vem do grupo que consolidou esse braço armado no Rio.
Här är en nyhetsklipp från brasilianska medier.
A Liga da Justiça.
Sinho är ledare för en av Rios mäktigaste milisgrupper som uppskattas kontrollera ungefär en tredjedel av stadens territorium.
A pronta resposta do grupo paramilitar que domina a zona oeste.
Likt många andra milisgrupper i landet startades den för att från början skydda invånarna mot kriminella gäng. Men gruppen började själva snabbt syssla med maffialiknande verksamhet, utpressning, mord och beskydda verksamhet. Gruppen har också starka kopplingar till vissa av stadens politiker.
A deputada Lucinha foi afastada do cargo pela justiça após ser apontada como madrinha do grupo criminoso.
När Sinhos högra hand och förutspådda efterträdare, hans brorson Faustão, som för övrigt stod anklagad för uppemot 20 mord, dödades i samband med att han greps av polis året innan, så satte milisgruppen eld på 35 bussar runt om i stan. Sinho har nu valt att lämna över sig till de federala myndigheterna. Det rapporteras att han är rädd att bli dödad av polisen, precis som båda hans äldre bröder blivit, som tidigare varit ledare för samma milis.
Então a extração ilegal de areia no Rio está profundamente integrada às milícias.
Men Sinhos milis gjorde inte bara pengar på utpressning, beskydda verksamhet och mord. En av gruppens stora inkomstkällor de senaste åren kommer från illegal sandutvinning.
Fechou cerco a duas das maiores milícias do estado que exploravam a extração ilegal de areia.
It's crazy to think about, but this is what it is. There's so much demand for sand that people are essentially stealing it. These sand mafias are stealing it and, you know, killing folks who try to stop them.
Det här är Vince Beiser. Han är journalist och författare och har skrivit boken The World in a Grain.
The story of sand and how it transformed civilization.
Som frilansande magasinskribent ramlade Vince Beiser för några år sedan över en historia som han inte kunde släppa.
An article in an Indian newspaper about a farmer who had been murdered over sand. And I just thought that is the weirdest thing I've heard of in a long time. Like, why would anybody kill somebody over sand? Who cares about sand, right?
Han började undersöka det hela närmare och insåg snart att den här enskilda bonden som blivit mördad över en konflikt om sand var långt ifrån ensam.
But hundreds of people have been murdered over sand in recent years. Basically that's what got me hooked. I was like, this is the craziest story I've ever heard. I've got to find out more about it. So Wired magazine sent me off to India to do a kind of an investigation into this guy's murder and into what makes sand so incredibly important and valuable, even though most people never even give it a second thought.
Det här kan vara lite svårt att ta till sig, men sand är alltså ett material och en resurs som är så hett eftertraktad att den leder till konflikter, mord och rättsövergrepp över hela världen. Sandmaffior i länder såsom Indien, Brasilien och Ghana urholkar rättssäkerheten och orsakar förödande miljöförstörelse.
Den illegala handeln med sand uppskattas vara värd mellan hisnande 200 och 350 miljarder dollar årligen.
Kom ihåg, vi pratar alltså om sand.
What makes sand so valuable? Even though most of us never even think about it, it is the most important solid substance in the world. And I say that because it's what our cities are literally built out of.
Även om man sällan tänker på den, så är sand ett av de viktigaste materialen i världen.
every office tower, every shopping mall, probably the building that you're sitting in right now, the floor that I'm sitting on, they're all made out of concrete. And what is concrete? Well, concrete is just sand and gravel that's been glued together.
Betong, som används precis överallt, är i grund och botten sand och grus, det som industrin kallar ballast, ihoplimmat med cement.
So every building that you see in a modern city is really just a big pile of sand.
Men det slutar inte där.
It's also all the roads that connect all those buildings. All of our roads and highways are made out of asphalt or concrete, which are also just sand and gravel stuck together. Every window in every one of those buildings is also made from sand. Glass is just sand that's been melted down. So that includes windows, includes your car windshield, includes the screen on your cell phone.
Dessutom har vi hela industrin med mikrochip som tillverkas av kiselsand och den digitalisering den möjliggjort.
You don't even have to talk about how digital technology has changed everything. So the bottom line is no sand, no modern civilization. And the thing is, we are starting to run out of sand. As crazy as it sounds.
Ja, hur sjukt det än låter så har vi faktiskt börjat lida av sandbrist på vissa ställen. Även om den dagen då sanden helt och hållet tar slut fortfarande ligger långt bort i horisonten.
Men sandutvinningen leder till förödande miljökonsekvenser runt om i världen. Dessutom leder den enorma efterfrågan på sand, alltså till konflikter.
And this is why organized crime has gotten into it, because sand is so scarce in some places that there's a black market for it.
Vi ska backa väldigt långt tillbaka i tiden. För om man ska berätta om sandens historia så räcker det inte med hundratusentals år. Sandens historia skrivs i geologiska tidsenheter.
Sand ingår ju liksom i en process på jorden sedan jorden skapades.
Det här är författaren och journalisten Per J. Andersson. Förra året släppte han boken Sand, jakten på råvaran som formar vår värld.
Det är berg som mals sönder sakta men säkert och blir klippor, blir stenar, blir grus, blir sand, blir ännu finare partiklar. Och så småningom så sammanfogas de på olika, i olika processer och blir berg igen. Men en sån cykel tar ungefär 200 miljoner år.
Mycket av sanden skapas snabbare än så. Till exempel så kommer stora delar av den sanden vi har i Sverige idag från den senaste istiden. Men även den allra snabbaste naturliga tillförseln av ny sand är i mänskliga mått mätt väldigt, väldigt långsam.
Naturligtvis så tillförs det ju sand hela tiden. Alltså från floder och åar som flyter ut mot vattendrag så kommer det ju sandkorn med. Och det är därför vi har sandstränder. De kommer ju, sandstranden är ju så att säga, det var en gång bergstoppen bakom oss så att säga, som har färdats därifrån. Men människan jobbar ju på en annan tidsaxel än geologin. Vi bygger ju städer på bara några år. Det handlar om år och decennier och inte om årmiljoner.
Ja, som Per säger här så är grundproblemet alltså att vi plockar ut sand snabbare än den kan återskapas. Här kanske vi också faktiskt behöver reda ut vad sand egentligen är.
Ja.
Sand är inget enskilt material utan definieras utifrån vilken storlek ett fast material har. Och det kan mer eller mindre vara vilket material som helst. Man pratar ibland till och med om plast som malts ner till små delar som plastsand.
Det finns såklart lite olika definitioner av vilken storlek ett material ska ha för att räknas som just sand.
Men en vanlig skala är den så kallade Udden-Wentworth-skalan, där sand placeras mellan grus som är större och silt som är mindre. För att räknas som sand ska kornen vara mellan 1/16 millimeter och 2 millimeter stora. För övrigt, den här skalan, namnet Udden i den skalan, kommer faktiskt från en svensk-amerikansk geolog. Han hette från början Johan A. Udén och hans föräldrar emigrerade till Minnesota i USA 1861, när han var 2 år gammal. Som en hund följde han. Han gjorde senare någon form av akademisk raketkarriär som alltså kröntes med den här sandskalan. Åt hans sällskap när jag sökte guldets land, men Kristina
guldet blev till sand.
En annan självklar fråga som du som lyssnare kanske ställer dig när man pratar om sandbrist är: ökensand då? Tyvärr är det så att ökensand inte fungerar att bygga med. Och det är av samma anledning som det här. Sjungande sand. Det är det ljud som sanddyner i öknen gör när de rasar och gör så att det blir små sandlaviner.
Tonerna skapas av att sandkornen gnuggas och rullar mot varandra.
Sanddyner i olika delar av världen sjunger också i olika toner. Allt lite beroende på hur stora sandkornen är och hur höga sanddynerna blir. Förlåt, det här med sjungande sand var ett sidospår vi helt enkelt inte kunde motstå. Men poängen är att det här, att sandkornen har slipats mot varandra av vinden över tusentals år, det gör att sandkornen i öknar helt enkelt är förrunda.
Som små bollar helt enkelt. Och det gör att de inte fäster. De fäster inte ihop så bra. De fäster ihop lite grann, men inte så bra.
För betong vill man helst ha sand som har varit i kontakt med vatten, vilket gör sandkornen mycket kantigare.
Tänk dig ett bollhav.
Det är ju då perfekt runda plastbollar. Jag tänkte dem som jättelika sandkorn. Om du kastar det där, då flyger de åt alla håll och därför så blir det liksom dämpat fall och det landar mjukt. Men om du skulle göra bollarna lite kantiga, om du skulle kasta det där, då skulle de haka i varandra och du skulle slå det gul och blå.
När man använder ökensand för att göra betong så blir den betongen svagare.
Dessutom finns ett annat problem med ökensand. Den ligger inte där man bygger. Vi har av naturliga skäl inte så många städer i öknar. För det här är en annan del av sandens stora USP. Den är billig. Och om man måste börja transportera den långt så slutar den vara billig och blir dyr.
Och att den här lite kantigare sanden är ett bra byggmaterial, det är någonting vi har vetat om i tusentals år.
We've been using sand as a building material as far back as we know. The ancient Egyptians used sand to help build pyramids. The ancient Mayans in southern Mexico had a sort of crude form of concrete that they made using sand.
Men det var romarna som var först med att verkligen förfina och utveckla användandet av cement och sand för att göra betong. Journalisten Vince Beiser igen.
You know, they mixed sand with volcanic ash and dust and made a really strong concrete, which a lot of those concrete structures they made are still with us today, 2000 years later.
Pantheon i Rom, du vet den där domen med ett öppet hål i taket, är faktiskt fortfarande världens största dom byggd av icke-förstärkt betong. Men romarnas metod för att göra betong föll i glömska. Innan receptet, i en lite annan form, uppfanns igen av en britt på 1700-talet. Men något rejält genomslag fick den inte då.
And it was used sort of here and there in small ways. But nobody had really figured out how to use it to build really large structures.
Det krävdes en till innovation för att materialet skulle nå den totala dominans som byggmaterial som modern betong har idag.
In the 1880s, 1890s, a bunch of different inventors were sort of tinkering with concrete and trying to figure out ways to increase its strength and to increase its usefulness.
Betong hade nämligen en svaghet. Materialet var starkt, men kunde lätt brytas när det böjdes.
One of them was a guy named Ernest Ransome.
Ernest Ransome var en uppfinnare och arkitekt från San Francisco.
He came up with a system of basically putting metal rods inside of concrete to really increase what's called its tensile strength, its sort of bendable strength.
Om man först snodde ihop två metallstänger och sedan göt betongen runt dem, så blev slutprodukten avsevärt mycket starkare.
And he realized like this really, really made concrete much stronger and much more useful and could really be a big game changer. So he was going around all over the United States trying to interest builders in his new thing, reinforced concrete.
Alltså armerad betong.
Det poppar upp lite betongbyggnader här och där, men det går ändå rätt trögt. Fram till år 1906. För den 18 april, 12 minuter över 5 på morgonen det året, inträffa något som bidrar till att helt förändra hur vi de följande 120 åren kommer att bygga allt från hus till flygplatser.
And in 1906, great San Francisco earthquake hits. Massive earthquake totally demolishes much of San Francisco and then sparks a fire, a huge fire that rages for 3 days and wipes out almost the entire city of San Francisco.
Det här är fortfarande den dödligaste jordbävningen i USA:s historia. Omkring 3000 människor omkom. De flesta hus i staden var träbyggnader och branden som startade i samband med jordbävningen rasade i flera dagar. Uppskattningsvis 80% av staden förstördes.
Finally, when the fires burned out and the smoke clears and the dust settles, one of the very few buildings that's left standing is one of Ernest Ransom's concrete buildings.
Kvar efter branden stod Ernest Ransoms betongbyggnad.
And that really got a lot of people's attention. And within 10 or 15 years, it was really being used everywhere.
Efter jordbävningen i San Francisco exploderade användningen av betong i hela världen.
And in very short order, it just took over everything else because it's a really great building material, right? It's cheap, it's very strong, it's easy to use, it's very very effective, and it's totally transformed civilization.
I sin bok The World in a Grain menar Vince Beiser att betong är en uppfinning som är lika viktig och transformativ som eld och elektricitet.
Sure, I mean, really when you stop and think about it, there's only a handful of other technologies or inventions that have changed our world and our individual lives so much, right?
Förutom att snabbt kunna bygga billiga bostäder till de många hundratals miljoner människor som flyttat till städer de senaste 100 åren, så har betongen också möjliggjort många andra delar av vårt moderna liv. Ta till exempel fabriker.
Factories are built out of concrete, right?
Dammar.
I'm going to guess in Sweden you get a lot of your power from hydroelectric dams, right?
For sure. Yeah.
Same with us in Canada. What are those dams made out of? Concrete.
Flygplatser.
You couldn't build an airport out of brick, right? You can't make a landing pad for a jet out of bricks. Concrete it's like the underlayer, the substrate on which we've built really our entire modern civilization. Even though we barely ever think about it, without concrete, the world would be a completely different place.
Underskatta aldrig vikten av betong, Erik, hör du det?
Absolut.
Sandens moderna historia är alltså en berättelse om urbanisering.
Och det är det här som förklarar varför vi använder såna otroliga mängder sand. Exakt hur mycket är lite svårt att slå fast. Men de bästa uppskattningarna som finns är att vi tar upp mellan 40 och 50 miljarder ton sand årligen. Det skulle innebära att det är vår mest exploaterade naturresurs efter vatten.
Människan gräver upp sand varje år.
Journalisten Per J. Andersson igen.
Så att en gång om året kan man bygga en 27 meter hög och 27 meter bred mur runt jordens ekvator som bara består av ren sand varje år.
Eftersom urbaniseringstakten också ökar så används allt mer sand.
Kina gjorde av mer cement och cement indikerar ju att man måste ha ännu mer sand på 4 år på 2010-talet än vad USA gjorde av under hela 1900-talet. Då förstår man vilken enorm byggtakt bara i Kina. Och så kan man ju då lägga till hela Sydostasien, många städer i Afrika och Indien och så vidare.
Vad får då den här sandutvinningen för konsekvenser?
The United Nations Environmental Program has estimated that we're extracting 40 to 50 billion tons of sand every year. That's much faster than it can naturally replenishes.
Det här är Jean-Baptiste Chauffrey. Han är forskare på Stockholm Resilience Center och Stanfords universitet. Mycket av hans arbete handlar om att studera just sand.
So of course, in the longer term you have the question of will we run out of sand eventually? And that's the headline that has dominated the media and the press releases. And maybe it's true at a local scale, so we have examples of local scarcities. But we're far off running out of sand globally. In the shorter term, what is most worrying are the impacts of its extractions.
Ja, även om det alltså finns exempel på lokal brist på sand till följd av massiv sandutvinning, så är sandbrist inte det akuta problemet just nu, betonar han. Nej, problemet just nu är vilka konsekvenser utvinningen av sand får för miljön.
And there it's gonna really depends on where you extract sand and what kind of sand it is.
Geoffrey skiljer på aktiv och inaktiv sand.
Imagine an inland terrestrial quarry where you're gonna go and extract sand from there. That's considered inactive sand deposit. So it is not subject to erosion processes.
Den här typen av sandutvinning, ett sandtag i inlandet där sanden inte är delaktig i några så kallade erosionsprocesser, där sanden helt enkelt inte är aktiv, har inte nödvändigtvis speciellt stora miljökonsekvenser, menar han.
On the other hand, you find a lot of sand in rivers or coastlines, and those are considered active and dynamic sources of sand, and that means that it's moving all the time.
Sand från sjöar, floder och hav är däremot delar av system där storskalig utvinning kan få stora konsekvenser.
Those flows of sediments can have crucial importance for the ecosystems and the communities who depend on them. Not just at the point of extraction, but also downstream and upstream. If you start extracting sand from those active and dynamic sources of sand, then the consequences are much bigger.
Hur de här konsekvenserna yttrar sig sträcker sig från diffusa och långsiktiga till väldigt konkreta och påtagliga.
We have tons of stories where people have been mining rivers in such a big way that now you have oceans flowing inland because the river is now too deep and attracting the salty waters.
Där är Pascal Peduzzi. Han är föreståndare för något som heter GRID Genève, som stöder FNs miljöprogram med data och statistik. Han skrev den första FN-rapporten om sand 2014 och var en av de första som satte problemet med sandutvinning på kartan.
So in Sri Lanka you have some crocodiles that were salty crocodiles were not going into the freshwater systems.
I Sri Lanka har saltvattenskrokodiler börjat simma upp i floderna och andra sötvattensystem efter att sandutvinning gjort att saltvatten börjat tränga in.
The crocodiles are going inland, so you have people being attacked by crocodiles. It's unbelievable the kind of stories that are emerging from this sand mining.
Kinas största sötvattensjö Poyang är ett annat exempel på där sandutvinningen fått stora miljökonsekvenser.
Kinesiska CGTN rapporterar.
Compared with past years, the water level this year has dropped by more than 3 meters. We're now at
the largest operational facilities in China. It's called Lake Poyang. I think it's 236 million tons per year that extracted from Lake Poyang.
Sjön fungerar som en reservoir för Yangtze, en av världens största floder, och är även hem för 300 olika flyttfåglar och en sällsynt sötvattenstumlare.
But by taking so much sand from the lakes, they have widened the aperture of the lakes, so you have more water coming out of the lakes, and so the water level has gone down at one stage.
Sandutvinningen har lett till att sjöns utlopp blivit större och bredare. Under de senaste åren har rekordlåga vattennivåer uppmätts i sjön, vilket flera experter tillskriver den massiva utvinningen av sand.
Poyang Lake experienced abnormally low water levels last year, and the situation hasn't improved.
So that's one area, but it's just one against many.
Ett annat exempel på där sandutvinningen har fått stora konsekvenser för miljön är Mekongfloden i Sydostasien. Jean-Baptiste Chauffrey på Stockholm Resilience Center igen.
There's been like a lot of sand extraction happening that has impacted the erosion of the banks of the river itself, and that has led to displacement of coastal communities who were living by the banks of the rivers and that have to move.
Det blir väldigt tydligt att flodsand är en del av ett komplext system när man kollar närmare på Mekongfloden och hur den påverkar en annan stor sjö i regionen, Tonle Sap i Kambodja. Tonle Sap ligger uppströms från Mekongfloden och är under torrperioder en källa till floden. Men under regnperioder så är det så mycket vatten i systemet att Mekongfloden vänder och istället blir en källa till sjön. Under de senaste åren har dock tillbakaflödet av vatten varit betydligt mindre än vanligt. Enligt en studie som publicerades förra året beror det på sandutvinningen. När man tar bort sand kan floden helt enkelt svälja mer vatten, vilket leder till att mindre vatten rinner tillbaka. Studien beskriver utvinningen av sand i floden som ett existentiellt hot mot sjön och att Tonle Saps yta riskerar att minska med upp till 40%. Sandutvinning i floder rent generellt riskerar också att få förödande konsekvenser för tillgången på sötvatten.
What is so critical with the river is that it is a source of fresh water for communities or for farming or for agriculture, and then that is what you're putting at risk by mining sand.
En annan plats där man utvinner sand är havsbotten, men även här kommer det med konsekvenser. Pascal Peduzzi på Grid Genève igen.
You're basically erasing life, you're sterilizing the bottom of the sea, which is a very important area we call in the benthic area. It's where the small organisms lives, and they are the one feeding the small fishes that are feeding the bigger ones, who are actually attacking the basic of the food chain in the ocean.
Även utvinning av sand på stränder skapar problem. Jean-Baptiste Chauffray igen.
If you think of beaches or dunes or sandbars, those are natural protectors and natural buffers against waves and against storms. And so the more you mine those features in the coastline, the more exposed your coast becomes to some of those natural extreme weather events. For instance, in 2004, during the dramatic tsunami, areas that had sand dunes were much more sheltered to the impact of the tsunami than areas where those sand dunes had been removed or had been eroded. So sand is that interesting feature that acts as both a connector and a buffer at the land-sea interface.
Men trots en rad ganska konkreta konsekvenser så är problemen med sandutvinning ändå rätt diffusa om man jämför med vad sanden används till.
Det är svårt att säga vad det är värt att låta sanden vara jämfört med vad det är värt att utvinna den.
I sin senaste rapport som FNs miljöprogram skrev om sand, som kom nu i våras, formulerar de det som att sandens användningsvärden är omedelbara och synliga, medan dess icke-användningsvärden ofta är indirekta, långsiktiga och svåra att kvantifiera.
In most countries you don't even pay a license to extract sand. So the price is basically the extraction cost. So it would range from $3 in very poor developing countries to maybe $30 or $40 in more developed countries. So the price will just reflect the extracting cost and the transport cost.
Pascal Peduzzi igen. Han var den som var ansvarig redaktör för rapporten.
But then when you leave sand in nature, what is the value of the sand protecting the biodiversity? It's not only once or just one year, it's for hundreds or thousands of years. So it's a long-term cost, and that's if it supports biodiversities and supports fisheries, tourism, protect our shorelines and so on. It has definitely an economic value, but it's very hard to compute. But the value is largely higher than just extracting it and transforming it into concrete. That's we are sure.
Ytterligare ett användningsområde för sand, som vi inte varit inne på tidigare, är det som kallas land reclamation, alltså landåtervinning. Här tar man sand för att helt enkelt bygga land. Det är det här som gjort Singapore till en av världens största importörer av sand. Singapore, som egentligen bara är en enda stor stad, har varit beroende av att importera sand för att få mer yta.
They have about double the amount of land that there is in Singapore, and they've done it by importing sand, buying sand from pretty much all their neighboring countries. Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos.
Flera länder i Sydostasien har helt enkelt stoppat exporten av sand till Singapore, vilket misstänkts öka smugglingen av sand i Sydostasien markant.
Singapore is being accused of expanding its coastline with illegally dredged sand from neighboring states.
Singapore säger sig nu också ha slutat att använda importerad sand för att utöka sin yta. Nu använder man istället en nederländsk metod där man bygger murar i grunda vikar och sedan pumpar ut vattnet.
Wow!
I dokumentären Lost World tas en fiskare från Kambodja vars levebröd hotas av sandutvinningen i området med till Singapore för att se vad sanden byggt där. Här säger hon att det är som att de tagit en bit av Kambodja och skeppat över det till Singapore.
Du känner den första morgonsolen mot ansiktet och ser hur landskapet runt dig börjar tonas upp. Du har varit vaken i 2 timmar och utfört den vanliga morgonrutinen. Först matat djuren och sen kollat till risfälten. Du går upp mot huset där din fru står och skramlar i köket. Hon räcker dig ett glas chai. Söt och het med mjölk och ingefära. Drick det innan du går ut igen, säger hon. Du tar glaset med båda händerna och ser ut över fälten. Härifrån liknar riset nästan ett grönt hav, hela vägen ner mot floden. Marken har tillhört din familj i generationer. Din far odlade här, hans far före honom. Du hör motorljudet innan du ser något. I horisonten skär strålkastare genom morgondimman. En motorcykel först, sen en traktor. Flera fordon kör fram över din mark. Du ser hur risplantorna trycks ner under hjulen, hur jord rivs upp. Glaset glider ur handen och slår i marken. Du börjar springa. Du springer ner för gården, förbi mangoträden, ut mot fältet där däcken redan har skurit upp 2 djupa spår genom leran. En av de små jordvallarna har brustit och vattnet rinner fel bort från plantorna ut i hjulspåren. Stanna, ropar du. En av traktorvagnarna har stannat vid kanten av fältet. Anfodd kommer du fram. 2 män hoppar ner. Du hugger tag i mannen närmast dig. Det här är min mark, vad fan håller ni på med? Mannen vänder sig långsamt om. Han har sand på byxorna och en röd scarf runt halsen. Gå hem, säger han. Det här är vår mark nu, vi har tillstånd. Du vänder dig och börjar gå mot traktorn bredvid dig. Försöker stoppa den. Då kliver 2 andra män fram. Den ena sätter handen mot din bröstkorg och knuffar dig bakåt. När du försöker resa dig känner du hur någon tar tag i din skjorta. Du har barn, säger mannen lågt. Tänk på dem. Senare på dagen, när solen börjar gå ner, så är de borta. De djupa hjulspåren genom fältet och den sönderkörda vallen har gjort att vattnet börjat sippra in från floden. Mitt på fältet står flera flak med sand kvar. Innan de körde därifrån så sa de att de kommer tillbaka imorgon.
Vår outsläckliga törst på sand leder alltså inte bara till miljöförstörelse utan även till konflikter. Det här scenariot vi hörde skulle mer eller mindre kunna vara plockat rakt ur verkligheten.
Yeah, so the story of this first murder that I'd heard about is really tragic but also pretty typical and a really, you know, it's a really good example of how the sand mafias operate and how people get killed by them.
Tillbaka till Vince Beiser och det där mordet i Indien som man hade hört talas om och som fick honom att börja intressera sig för sand överhuvudtaget.
Basically what happened is there's this farmer, a guy named Paliram Chohan, who lived in a village about an hour south of New Delhi, India's capital. And one day a bunch of thugs just showed up at the village and took control of about 200 acres of the villagers' land. Ripped up all their crops, all the vegetables and so on that they had been growing, ripped them all up, stripped away all the topsoil and started digging up the sand underneath it, which they would then sell to developers up the road in New Delhi.
Paliram Chohan, bonden som bodde i den drabbade byn, organiserade demonstrationer för att försöka stoppa sandstölden.
He went to his local judges, he went to the local police, did everything he could to try to get somebody to make these guys stop. But he couldn't get any real traction, basically because there's so much corruption in the system. Sand miners were just handing around bribes to everybody to sort of look the other way.
Efter ett tag började han dock ta sig under huden på sandmaffian.
The head of the sand mining gang took him aside one day and basically said, cut it out, like, shut up. You're really starting to annoy us, you're bad for business, so stop making such a ruckus or we're going to kill you. Palyram did not stop. In fact, he reported that threat to the police, which is how I know about it. 3 days after he did that, a couple of guys riding a motorcycle pulled up in front of his house, bashed their way in through the door and shot him dead in his own bed while he was taking a nap in the middle of the day.
Hur hemsk och absurd den här historien än är, så är den inte på något sätt unik. Exakt hur många som dödas av sandmaffior är okänt.
Men problemet i Indien beskrivs som utbrett av flera organisationer och medier. Det finns flera exempel på bönder och aktivister som har hamnat i vägen för gängen. Men även poliser och myndighetspersoner som har dödats av sandmaffior i landet.
När arbetarna är rädda för att återvända så kan det rivaliserande gänget ta över verksamheten. Här är också korruptionen så utbredd att poliser rapporterats betala mutor för att bli posterade i området. Det är eftersom mutorna man kan ta emot som polis från sandmaffiorna väl på plats är så omfattande. Ett annat område i Indien där sandutvinningen lett till konflikter och stora problem med sandmaffior och korruption är delstaten Tamil Nadu i sydöstra Indien.
Corruption has seeped into it, have eaten the vitals of the entire system of bureaucracy and political class. And that means we are directly affected by the mining.
Ilyan Govan Rajasekran är journalist sedan nästan 4 decennier. Han jobbar nu som biträdande redaktör för den nationella tidningen The Hindus aktualitetsmagasin Frontline. Och ni får ursäkta lite skakigt ljud över videolänken här. Ilyan Govan Rajasekran skrev sin första artikel om konflikterna kring sandutvinningen i mitten av 90-talet.
Då handlade det om sand från stränderna. Det här var till att börja med i alla fall legal verksamhet. Men fiskarna som var beroende av stränderna började tryckas undan.
I was a district reporter for the Hindu newspaper. So I went there when there was a problem between the miners and the fisher folk. Fish folk, you know?
Det här var inte heller vilken sand som helst. Den utvanns för den var full av sällsynta jordartsmetaller.
We used to call it rare earths, you know?
Så kallade rare earths.
Illuminate, garnet, such rare earths.
Bland annat så fanns här sand som är rik på mineraler, ur vilka man kan ta fram en rad olika sällsynta jordartsmetaller som används i bland annat vindturbiner och robotar.
När Ilya Govan Rajasekran åkte dit för att rapportera om konflikterna som hade uppstått med fiskarna insåg han att sandutvinningen var mycket mer omfattande än han hade kunnat tänka sig.
They indulge in all kind of nonsense including indiscriminate mining. They mined in it with all kind of heavy equipment which law forbids. And then no one bothers.
Han skrev en artikel om det här som fick nationellt genomslag.
I was the first journalist to expose the beach mining in Tamil Nadu. Later it was picked up by the national media.
Frågan fick stort medieutrymme och till slut blev det en fråga om nationell säkerhet eftersom det rörde sig om sällsynta jordartsmetaller. Efter långdragna rättsprocesser och hundratals fall satte de nationella myndigheterna också till slut stopp för den här utvinningen, men för bara några år sedan.
Men det här var, visade det sig, bara början. Efter att ha avslöjat den illegala utvinningen av sand på stränderna vände Ilyan Govan sin uppmärksamhet till utvinningen i floder.
Här handlade det inte om sand full av sällsynta jordartsmetaller utan helt vanlig sand som användes för att göra betong. Något som den regionala byggbranschen hade skriande behov av. Den illegalt utgrävda sanden kunde säljas mycket billigare än den legala.
Ilyan Govans gräv prydde löpet på Frontline 2015.
We carried a very beautiful cover story under the caption Great Sand Mine Robbery in Tamil Nadu.
Även den artikeln fick stort genomslag och tvingade myndigheterna att agera.
And the state government was was forced to take action against illegal miners and close the quarries in all sorts of rivers.
Från att tidigare ha grävt upp flodsand på omkring 500-700 platser har det nu minskat till mellan 30 och 40, säger Ilangovan.
Hårdare kontroller och att sanden i floderna faktiskt börjat ta slut har lett till att det de senaste åren har växt fram en annan industri.
The shortage of river sand has led to another vice, that is stone quarry.
Istället för att gräva upp sand och grus har man börjat gräva upp och krossa sten för att mätta törsten på material till byggindustrin. Enligt Ilyagovan Rajachekran så finns det omkring 7000 stenbrott med krossanläggningar i regionen Tamil Nadu. Av dem ska enligt hans källor omkring 3000 vara illegala.
Wow, 3000! Just imagine!
Det här är en delstat som till ytan är knappt en tredjedel så stor som Sverige. De största stenbrotten är enligt honom uppemot 300 meter djupa.
Everywhere, wherever you find the granite stone, they will go for the quarrying. Even in the middle of your village, nearer to the drinking ponds, all those things, this quarrying is taking place.
Enligt Ilyangovans rapportering så domineras den här industrin av företag som dels har legitim verksamhet men också har illegala stenbrott.
Hela det här systemet möjliggörs av djupt rotad korruption där både politiken, myndigheterna och företagen är inblandade.
And the extra money, you know, goes into the pockets of the officials and the politicians. It is a big great nexus. It is very deep rooted. Very huge nexus, very deep rooted, destroys the lives of poor people. Mr. Sandman,
bring me a dream. Olika politiska partier samarbetar med olika gruvbolag, poliser och myndigheterna mutas. Att motsätta sig ett sånt system är inte bara svårt, det är också farligt.
In fact, many people were killed. This mafia, you know, they have killed many activists or local farmers.
Mellan 20 och 25 personer ska ha dödats de senaste 7-8 åren av sand- och gruvmaffian i Tamil Nadu.
Around 20-25 people have been killed. Mr. Sandman.
Ilyangovan fick redan i mitten av 90-talet motta så pass mycket hot efter sitt avslöjande om utvinningen av sanden från stränder att han bad om att få bli placerad på annan ort.
My family and we were very vulnerable. So because they were very powerful, very very powerful and huge money was involved. So I myself requested my office to transfer me. They obliged and they transferred me to a nearby city.
Runt om i Indien finns det flera exempel på journalister som dödats på grund av sina skriverier om sandmaffior. Men Ilyagovan Rajachekran har fortsatt skriva om korruptionen. De illegala stengruvorna skrev han ett stort reportage om för ganska exakt ett år sedan.
After I exposed this stone quarry also, I only exposed it on 2025 in the month of May.
Sen dess menar han att det juridiska systemet har vaknat.
Now the judiciary has woken up. The state also has no other option but to oblige the strictures passed by judiciary at various levels. Slowly and steadily they are tightening the noose around the illegal miners.
Men även om det nya delstatsstyret har lovat ett slut på korruptionen så är det svårt att bryta ett så starkt korrupt system där i stort sett alla är inblandade, säger han.
Since all these biggies are involved, politicians, officials particularly, it is very tough for us to break the nexus. What could a journalist or a common man do against a mafia or a cartel who is very powerful, all powerful? Just tell me.
Those guys were finally, years later, they were finally caught and tried and sent to jail.
tillbaka till Vince Beiser igen. Männen som dödade den indiska bonden Paliram Chauhan greps till slut och dömdes flera år senare till fängelse.
But this kind of thing happens, you know, all the time in certainly in India and in many other countries.
Indien är ett av de länder som drabbats allra hårdast av de här problemen. Men sandmaffior eller karteller av olika slag finns även i länder i Afrika, Asien och Sydamerika.
There's a whole spectrum, right? You have illegal sand mining going on in dozens and dozens of countries, especially in the developing world.
Hur välorganiserade och stora de här ligorna är skiljer sig väldigt mycket åt, säger han.
Sometimes it's just a few guys with shovels and a pickup truck, or even donkeys in some places. And in some places, it's really, they're big operations. Like the guys who killed Paliram Chauhan, I went and visited that sand mining site. And they have hundreds of workers there. They've got heavy machinery, bulldozers, excavators, all of that. We know that they are often have ties to politicians, political leaders, to, you know, wealthy, you know, powerful industrialists. So it really, you know, it runs the whole gamut.
Säg att vi inte skulle göra någonting åt det här överhuvudtaget. Bara fortsätta i samma hjulspår.
So let's imagine a world in the future where we haven't done anything and we are actually running out of sand, like a lot of the medias like to call it.
Då skulle vi till slut hamna i en situation där sanden faktiskt skulle ta slut. Jean-Baptiste Chauffrey igen.
Then that will lead to conflicts, to severe conflicts, because suddenly we will have that resource that our entire modern infrastructure is built upon. So it's a collapse of the society because the resource upon which that society has been built is gone.
Även Vince Beiser ser framför sig att konflikterna kring sand skulle kunna bli ett allt större problem.
If I'm going to go full dystopian sci-fi, you could see, you know, more and more violence, right? Gangs getting bigger and bigger, even countries going to war over their sand resources.
Men ett kanske sannolikare scenario är att fortsatt oreglerad sandutvinning skulle leda till allt värre miljökonsekvenser och i förlängningen naturkatastrofer.
All the freshwater sources have been contaminated. Like all along the coastline, there's been, we've mined so much sand that there's been intrusion of salt water. So all the freshwater that is indispensable for drinking and for farming have been contaminated with salty water because the sand has been removed and that sand was the barrier to it. We have floods everywhere because we've digged so much sand that the coast has eroded, the river banks have eroded. So no one can live alongside a river because as soon as it rains, they get flooded completely.
You could really see catastrophic environmental damage.
Vince Beiser tar Mekongflodsdeltat som exempel igen.
It's an incredibly important area for all of Southeast Asia. They grow something like half the rice of all the rice that's eaten in Southeast Asia comes from the Mekong Delta, all kinds of other food. Millions and millions of people live there. It's really critical.
Men lågt liggande land som deltan eroderas ständigt av havet.
The Mekong Delta is slowly vanishing. About a football field every single day is disappearing. Why? Because the delta is always being eroded by the ocean, but for millions of years it's also been replenished with sand that comes down from the Mekong River.
På grund av dammbyggen och sandutvinning så fylls inte deltat på med ny sand i samma takt som havet eroderar bort den. Om den här utvecklingen skulle fortsätta ostört eller bli ännu värre så skulle det kunna få förödande konsekvenser.
You could see millions of people left without food, without anywhere to live, without anything to eat.
Innan vi började med det här avsnittet var det nog ingen av oss som förstod hur beroende av sand vi faktiskt är och vilka problem utvinningen i förlängningen kan medföra. Och just medvetenhet kring sandberoende är något som flera av experterna vi har pratat med har nämnt som ett första steg för att närma sig en lösning.
The first thing first is like when you are an alcoholic, the first thing you have to recognize that you are an alcoholic.
Pascal Peduzzi igen.
In this case we are sand dependent people and we have to first say yes, I am a human being and I depend on sand.
För även om de sista exemplen som vi tog upp är lite mer extrema, så kvarstår det faktum att vi använder väldigt mycket av en resurs som inte är oändlig.
There is a general lack of awareness in the broader population about some of those challenges associated with sand mining. We need to understand sand as a strategic asset. It's not just like that thing that gets into your shoes and that will get into your car, but it is really a fundamental resource upon which modern society is built and that has so many implications to how we use it, how much we use of it, how we extract it, and what kind of communities and people depend upon it.
Att skapa en medvetenhet kring vårt moderna samhälles behov av sand är steg ett. Men det krävs ännu mer kunskap kring hur mycket sand vi faktiskt tar upp och var, både legalt och illegalt, menar Geoffrey.
We don't have good numbers at all about who is mining sand where and how much in the world. And so I think you need to monitor that. And there are new technology and innovation that allows us to do that much better than perhaps even just a few years ago. Like if you think of satellite imagery, now you can actually monitor from the sky, you know, where you have land mining, where you have sand mining, where you have dredging in the ocean. You can follow the vessels.
När vi vet hur mycket sand vi faktiskt utvinner, så kan man också styra utvinningen.
So can we extract sand from environments that are less impactful? So we reduce our dependence on river or ocean, and instead we think of, you know, desert sand. Can we engineer the use of desert sand? Can we recycle construction waste?
Det pågår en del forskning på hur man skulle kunna bygga starkare betong med just ökensand. Det finns även andra sätt.
Can we manufacture sand? That's kind of the crushing rocks. In Sweden, for instance, like the industry is really crushing rocks quite a lot, more so than extracting natural sand.
Ja, Sverige är ett exempel på hur man kan få bättre kontroll. Sen 90-talet har vi en lagstiftning som gör det svårt att utvinna sand från sand- och grustäkter. De här lagarna infördes bland annat på grund av risken att utvinningen skulle påverka grundvattnet negativt. Och faktiskt att sanden skulle ta slut. På 90-talet fanns det drygt 4 500 grustäkter i Sverige och 2024 var det bara 135 aktiva kvar. I samband med detta började vi med just stenkross.
Just det, precis som vi hörde att man gjorde i Indien.
Fast här är det betydligt mer kontrollerat.
Det finns också idéer om att krossa betong och återanvända den. Även att använda helt andra alternativ till sand i betongen.
There's some technological fixes, like using other kinds of materials to replace instead of sand and concrete, like crushed up or shredded bamboo or shredded rubber.
Och så kan vi såklart återgå till att bygga med material vi använde innan den stora betongrevolutionen.
So that's where you have timber, or that's where you have bamboo, or that's where you have hemp. There's a role for scientists and for researchers to find alternatives or new materials. There's a role for architects and planners to kind of think creatively about how we can rethink our built environment. And there is a role for policymakers and decision makers to really create the incentives for those transformations to happen.
Och så finns det såklart en ganska självklar lösning. Att helt enkelt sluta bygga så mycket nytt, påpekar Vin Spicer.
The only real way to really tackle the sand crisis is to build our cities and live our lives in ways that consume less, that consume fewer natural resources, including sand.
Trots mörka rapporter så är Jean-Baptiste Geoffrey ändå ganska optimistisk. Med tanke på hur låg medvetenheten varit om det här problemet, så kan det mesta ändå bara bli bättre härifrån.
So I'm very optimistic in that sense, and in that case I'm very optimistic because of where we're starting. So we're starting so low in terms of awareness, we're starting so low in terms of governance framework, and now we're transitioning from calls to action, which is like, oh, there is a problem, here's the problem, which has kind of dominated the literature over the past few years. To trying to answer the solutions. What do we do about it?
Petri Dystopia är slut för idag. Mr. Sandman.
Källförteckning till avsnittet finns på sverigesradio.se.
Vi har en Facebook-sida där du kan diskutera det här eller andra avsnitt. Den heter P3 Dystopia Eftersnack.
Det här avsnittet gjordes sommaren 2026 av mig, Erik Petersson.
Och mig, Jennifer Sjöblom.
Tekniker var Johan Hörnqvist.
Exekutiv producent var Anna Johannesson. Vi hörs. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.